Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå! När detta avsnitt släpps är det bara 24 timmar kvar på min Kickstarter-kampanj för en helt ny långfilm. Det är svinkul att det är så många som är med på den här resan och hittills har vi fått in halsbrytande 327 000 kronor. Många vill se filmen alltså, men det är många också som slänger in en slant tror jag för att få en del av rewardsen. Man kan vara statist i filmen, man kan fixa serieromaner och man kan även få min nya stand-up-timme uppvigling. Allt det ingår för en spottstyver. Så passa på att vara med du också nu de sista timmarna när du har chansen. Googla Mina Problem Kickstarter eller följ länken i avsnittsbeskrivningen.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Uje Brandelius. Välkommen hit.
Tack så mycket. Jättekul du... att få vara här i ditt väldigt stilrena hem.
Mm, tack så mycket. Det är kul att ha dig här. Du behöver kanske en närmare presentation för vissa är det en självklarhet vem du är.
Ja, för mig är det, men jag vet att många andra...
Det finns någon viss procent som inte har den blekaste.
Absolut.
Du är musiker och allmän... jobbar inom nöjesbranschen, precis som jag, på olika sätt.
Det kan man säga.
Men även i journalistbranschen.
Ja, jag har ju varit mycket journalist i mitt liv. Det har jag varit. Radiojournalist främst.
Kanske mest känd för... medlem i och en av grundarna eller en av frontmannen i bandet Dr. Cosmos.
Mm.
Och sen har du gjort en lång film nyligen som har vunnit guldbagge.
Mm, 3 stycken tror jag.
3 stycken guldbaggar. Så ja, det var den korta presentationen.
Mm.
Men du avslöjade innan vi slog på mickan att du var törstig.
Ja.
Så nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Yes.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Och här kommer alternativen. Fanta Zero apelsin, öl i frostade glas, hard seltzer, gin tonic, pina colada, dry martini, whisky, konjak, vodka, passoa, Malibu, Amarula Cream, Grand Marnier. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Jag skulle så himla gärna vilja svara häxa. Jag gjorde en häxa en gång och tog mig på fest.
Nyligen?
Ja, nyligen. Var det några år sedan.
Okej.
Och det blev den absolut populäraste drycken, kan jag säga.
Var det för att folk var nyfikna på det? Eller var det för
det smakade Valborg 1987, eller beroende på hur gammal man var. Alltså...
Okej, okay, men du gjorde det för skojs skull. Det var inte det att du hade massa slattar kvar.
Det var också en blandning faktiskt. Det var lite på låtsas och lite på riktigt. Jag hade slattar kvar, ja. Men jag hade ju, alltså, jag var inte så utfattig så att jag var tvungen att dricka dem om jag inte ville. Men det ville jag. Och det blev faktiskt... Alltså det som är roligt med häxa är att man vet inte hur det kommer att smaka. Du kan liksom ha en aning, men du vet inte vilka som kommer att dominera, för du vet inte hur stora slattarna är och så vidare. Och den där slumpgrejen, den tycker jag väldigt mycket om faktiskt.
Ja,
Det var någon som hade någon pepparkakslikör som dominerade häxblandningen, kommer jag ihåg, när jag var
oh, fy fan.
Drack på
jag tror högstadiet. Mina häxor dominerades av Baileys när jag var liten.
Det är en ganska bra dominerande smak. Jo. Ifall choklad är den som sticker ut.
Ja, och det gräddiga liksom kan ta bort lite av. Ja, nej men, så att jag väljer... Måste man dricka alltså?
Du behöver inte dricka.
Nej.
Men, alltså, du kan ta ingenting om du vill. Men du var ju törstig. Jag tänkte att du är sjuk också. Du har Parkinsons sjukdom.
Ja, precis.
Så jag tänkte att det kanske var en sån akut grej att du var tvungen att dricka nu.
Jag använder min diagnos i väldigt många fall för att slippa undan saker och sådär, och komma för sent och så vidare.
Men
just nu känner jag att jag inte riktigt kan hämta argument. Men därifrån.
Du får dricka alkohol trots sjukdomen?
Ja, det får jag.
Okay.
Jag blir ju oregerlig. Nej, men alltså, det märks. Men det är liksom, man får bestämma sig för när man går på fest. Hur högt pris vill jag betala för den här festen?
Okej, för det blev värre eller liksom?
Ja, alltså när man dricker mycket så blir man liksom... man får ännu sämre motorik.
Aha, okej. Okay. Man får ju dålig motorik när man dricker i vanliga fall.
Ja,
okay, och du...
Men Parkinson plus alkohol, det blir liksom dubbelfylla på något sätt.
Mm.
Så att jag är tråkmånsen och säger vatten, tack.
Japp. Då tar jag ett glas Fanta Zero.
Ja, det hade jag också tagit om det inte var Zero. Det tycker jag är så jävla äckligt.
Man vänjer sig.
Som Kjell Höglund sa. Nej, men jag tror inte att jag har vant mig.
Nej, det tog ett tag för mig att vänja mig, men sen när man väl är över tröskeln så är det är nästan, jag föredrar nästan Zero framför vanlig, även bara liksom...
Du är sjuk i huvudet.
Ja.
Men alltså, jag är annars en person som inte gillar att vänja mig överhuvudtaget. Jag tar aldrig det så långt att jag vänjer mig. Jag dricker inte öl.
Nej, jag tänkte just fråga kaffe och öl.
Jag dricker inte kaffe.
Nej.
Jag dricker ingenting som man måste vänja sig vid.
Nej, men det finns vissa personligheter som är sådana. Alltså Petrina Solange är likadan.
Mm-hmm.
Hon dricker inte heller alkohol eller kaffe. Och, jag kan tycka att det ger lite barnsligt intryck.
Men alltså, beror det på att hon är 17 år? Eller?
Nej, Petrina. Hon är en bra bit över 30.
Ja, jag vet inte vem det är.
Nej, du vet inte vem
det är. Jo, jag vet vem det är.
Nej, men du sa det. Att det ger ju lite barnsligt intryck att vissa barn är lite kinkiga, lite kräsna. Mm. Vill inte testa något nytt.
Mm.
Vill liksom inte ta den risken och lära sig. Men är du så med populär, eller så med kultur också? Kulturkonsumtion?
Ja, det kanske jag är.
Fast... För jag kan ändå liksom tänka mig att gå över en viss tröskel. Alltså så här, okej, nu som The Wire var så för mig, att jag tyckte det var för jävla jobbigt att se i början. För att det var så svårt att hänga med i handlingen och det tilltalar inte mig. Men när jag väl var över tröskeln så älskar jag det.
Alltså, det där kan man resonera kring. Jag tycker så här att, ta opera till exempel, som nästan alla hatar.
Ja.
Utom liksom... några få som då har gått på opera sedan de var små och tillägnat sig den här konstformen och har lärt sig att tycka om den.
Mm.
Och det är såklart en jävla social fördel i vissa kretsar att gilla opera.
Mm.
Så att det är liksom, det har man ju betalt för att man tar sig över. Liksom så. För då kan man gå på operan och så kan man mingla med miljonärer och liksom kulturmänniskor. Och sådär. Men jag har nog aldrig liksom riktigt velat så mycket.
Nej.
Att jag har vant med min konstform, utan jag tycker att om det inte attraherar mig med en gång så får det vara liksom.
Okej, ja. Och så är det med allting. Du är inte beredd att acquired taste någonting?
Nej.
Ja. Okej. Okay. Då jag respekterar inte det, men jag accepterar det.
Nej, men jag prövar allting. För jag är en prövare. Men jag är inte en...
Du testar bara en gång?
Ja, om jag inte gillar det då så får det vara.
Okej, okay. Ja.
Så jag kommer aldrig mer komma hit i den här podden.
Ja, det beror på om du gillar det inte. Men efter de här påhoppen. Att jag, det kanske inte blir så.
Oslo, Stockholm, Göteborg, Båstad, Varberg. I sommar så kör jag en del stand-up med bland annat Anton Magnusson, Fredrik Andersson, K. Svensson, Petrina Solange och Magnus Betnér. Biljetter och datum till dessa gig hittar ni på gardenfors.com.
Men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tänkte med på det här med att hämta dryck om acquired taste. Nej, men så var det även för mig med Seinfeld och Curb. Alltså de tv-scenerna. Jag tyckte inte de var bra från början. Men sen, det blev, alltså de mina tre favorit-tv-scener är The Wire, Seinfeld och Curb. Och alla de tre gillade jag inte från början.
Nej.
Så det finns något speciellt, tror jag, med acquired taste, att det kan vara det man gillar bäst också. Jag störde mig på Larry David i början när jag såg honom, men sen började jag älska honom liksom.
Jag förstår.
Men
jag älskar Larry David.
Men du gillade det direkt.
Ja, det tror jag. Och jag visste inte vad det var från början. Det hette ju Simma lugnt Larry på svensk tv.
Just det.
Och ja, kolla på när Simma lugnt Larry. Och så sa jag till min tjej, men du, det här är skitroligt.
Ja.
Vad fan kommer det här från? Jag visste inte vem han var. Alltså, jag är liksom inte i humorbranschen, så jag håller inte ordning på vad manusförfattare till olika tv-serier heter. Liksom. Så att, han var en helt ny grej för mig. Och sen blev det också min favorit, tror jag.
Och det
är någonting, alltså, hans program är... Det är ju liksom många som har försökt att göra det med misslyckat resultat. Alltså, det här med att bara vara lite vanlig och liksom också vara ett asshole i liksom olika scener. Jag tycker du har lyckats jättebra med det i din tv-serie.
Ja, jag tyckte också att danska Kloven har lyckats med det.
Nej, inte.
Clown, jag vet inte hur det ska uttalas. Det stavas K-L-O-N.
Okej.
Okay. Men det är svinkul. Om du inte har sett det, så börja med långfilmen. De har gjort flera långfilmer, men Clown the Movie, fantastiskt roligt. Kanske den roligaste komedin jag sett i hela mitt liv.
Okej, okay, okej.
Okay. Och de är jätteinspirerade av Curb. Sen gjorde ju Anders och Måns en variant också som både var inspirerad av Curb och Kloven då.
Just det.
Jag tyckte den var rolig också.
Den såg jag.
Mm. Så vissa har lyckats, men jag vet inte vilka som direkt har misslyckats med det.
Nej, det kan inte jag heller räkna upp här. Kanske inte vill heller.
Nej, men du kan inte vilja hoppa på folk.
Men en regel när man gör liksom, om sig själv. Sådär,
självbiografisk. Vi ska ju prata lite om självbiografisk film i det här avsnittet.
Ja, men en regel är ju, som de flesta har fattat, vi har lagit, att man måste vara idioten. Man kan inte göra en självbiografisk serie eller liksom tv-serie eller film och vara lite bättre än alla andra. Liksom.
Nej, alltså är det någon som har försökt det? Jag vet inte det. Jag har ju inte sett, jag har bara sett exempel på, alltså Larry är ju hjälten och idioten. Han är ju, alltså han säger ju ofta som han tycker då i tv-serien. Och som tittare uppfattar man honom som hjälten. Man håller ju ofta med honom, tycker att det här är en helt rimlig reaktion.
Ja.
Men man fattar att det bryter mot en social konvention.
Precis.
Men jag vet inte riktigt. Alltså...
Ja, det kanske inte finns motsatsen.
Nej.
Då måste det kanske göras först. För att, ja.
För att testa någon som är den trevliga. Alltså, och sen... men jag tänker att i Seinfeld till exempel, han är inte ett svin, Jerry. Alltså han har väl vissa dåliga sidor, men han är ändå huvudrollen där. Och jag tänker Crashing. Har du sett Crashing med Pete Holmes?
Nej, det har jag inte.
Han är en stupkomik också som är rolig. Han gjorde en mer eller mindre självbiografisk sitcom eller liksom dramedy, sadcom eller vad man ska kalla det. Men han spelar sig själv och han är absolut den goda. Men jag tycker ändå att det blir jättebra.
Okay.
Han är verkligen inget asshole.
Nej.
Han är snarare lite mäsig och tar rätt mycket skit från människor.
Jag förstår. Ja, nej, men i min film Spring och ju spring så är det väl... jag är lite dum i huvudet, men jag är också väldigt älskvärd.
Ja, jag skulle inte säga att du är ett svin på något sätt i den filmen.
Nej.
Det kan, alltså, i filmen då, det handlar ju bland annat om att du får Parkinsons, eller får reda på att du har Parkinsons sjukdom. Och i filmen är då ett grepp att du tvekar med att berätta det för din familj. Och det kan man ju, det är förståeligt, även om du har avslöjat att det inte var så i verkligheten.
Nej, alltså det är det dummaste jag gör i filmen, tycker jag. Alltså,
att du inte säger någonting.
Ja, alltså en människa som...
Men det är ju inte ett svinaktigt beteende. Man har ändå förståelse för det. Att du,
man, liksom, är bara, man är bara dum i huvudet. Man blir inget svin.
Ja, kanske inte heller dum i huvudet.
Jo, men lite dum i huvudet faktiskt. För att inte fatta att liksom smärta ska delas med sina närmaste, då är man lite dum i huvudet, tycker jag.
Kanske det. Alltså, jag kommer inte ihåg hur jag, när jag såg filmen, jag tänkte nog så här var det nog inte i verkligheten.
Nej.
Jag tänkte det. Sen frågade jag efteråt ifall, och du sa att nej, men det var en av de grejerna du hittade på. Men det är ju ett intressant... ja, men jag tycker vi ska bena lite i det här begreppet självbiografisk film. För just det är ju en intressant aspekt. Hur mycket kan man ändra från verkligheten och ändå kalla det självbiografiskt?
Mm, mm.
För skulle du kalla din film för en självbiografisk film?
Ja, men jag har nog gjort det. Mm. Och då har jag gjort liksom utifrån att det är jag som är med i filmen. Det speglar en händelse som händer mig på riktigt. Alltså, läkarbesöket där, det är i princip liksom bara nedtecknat liksom, som det var. Och min familj är med, de spelar sig själva. Och vi gör och tänker saker som vi alla har gjort och tänkt. Men inte kanske just det sammanhanget. Och inte kanske just så mycket och så vidare. Men liksom, det som är sant i den situationstecken med filmen är ju liksom våra känslor. Men sen så kanske de i filmen, läser vi dem manifestera sig på lite olika sätt för att det skulle bli en rolig film. Liksom, så. Men det här med att inte berätta för sin familj till exempel, så gjorde jag inte. Jag berättade mig en gång. Men jag vet att det finns många som har fått det här beskedet att de har en obotlig, kronisk och progressiv sjukdom. Och valt att liksom inte berätta på ett tag tills det inte går att dölja längre. Så att Och det är ju någon sorts reaktion som bygger på att om jag inte berättar det, om inte någon annan vet det här.
Nej.
Alltså, jag vet personer som har levt ensamma med den här kunskapen i många år.
Mm.
Om sig själva. Och ändå haft familj. Och varit rädd hur det ska påverka karriären och så vidare. Ja, så de har hållit käften. Liksom. Och det enda som händer då är att man får bära liksom, all ångest själv. Liksom.
Ja.
Det finns ju inga uppsidor med det som jag ser. Liksom.
Vet inte, jag tänker på komikern Norm Macdonald som dog ganska nyligen. Han hade obotlig cancer och han höll det hemligt för i stort sett alla.
Mm.
Alltså det kom ju som en chock för hans komikerkollegor och sånt. Men på ett sätt så kan jag förstå det, för att då, jag tror man kan ha roligt på ett annat sätt ifall man träffar någon. Han går ut och har ett gig med lite andra komikerkollegor. Ifall de vet att han kommer dö snart, att han har obotlig cancer, de kommer ju behandla honom på ett annat sätt. De kommer ju prata med honom med en sorg i rösten och en helt annan inställning. Han kanske bara vill lösa, vad fan, jag vill att det ska vara som vanligt så länge som möjligt tills jag dör liksom.
Ja, det kan köpa. Men då ska man ju dö. Jag ska inte dö, jag ska bara stapla omkring och liksom skrimpa vatten när jag dricker. Och det liksom kommer ju en dag när alla ser att jag är sjuk. Liksom. Och då måste jag berätta när de redan har fattat. Så det känner jag, då vill jag behålla det initiativet själv. Liksom.
Ja, där fattar man. Jo, jag kan nog fatta det mer när det gäller Parkinsons då. Men
jag gillar att du tycker tvärtom mot hela tiden.
har jag gjort det hela tiden? Ja, det har jag kanske gjort. Ja, acquired taste. Det är faktiskt ingen medveten, och jag tror inte heller att det är en motreaktion, utan jag tror bara det är att vi tycker olika i de
det
här.
Det tror jag också, och det är det som är kul.
Dynamik. Alltså den här självbiografiska tv-serier verkar det finnas rätt gott om. Vi nämnde ju Seinfeld. Ingenting kan ju vara helt 100% som i verkligheten. Alltså så fort du ändrar en replik eller en kameravinkel. Det går ju inte att skildra livet exakt som det. Men sen är frågan liksom, hur långt kan man ta det? Och ändå kalla det självbiografiskt. Men jag tänker att det kan vara mer eller mindre självbiografiskt. En grundförutsättning tycker jag ändå är att huvudrollen eller någon av rollerna heter samma för- och efternamn som den som har varit med och skrivit manus eller som det bygger på.
Mm.
Som har varit med och gjort filmerna i alla fall.
Ja.
Och i tv så är det rätt vanligt, alltså, om vi säger Seinfeld eller Kirby Enthusiast, som så heter han, Larry David i Curb, och Crashing som jag nämnde med Pete Holmes, och Louis C.K. gjorde sin tv-serie Louis, som var samma sak där.
Men det var ingen som trodde att det var självbiografiskt.
I vilken av dem?
CK till exempel.
Ja, alltså mycket är ju sant i den. Han, okay. Alltså så här, det är ju, han jobbar som komiker, han har två döttrar, ja. Han bor i New York.
Jag tänker Seinfeld-greppet och även han, den har sett lite grann av det. Är inte det att liksom vara med om en grej och sen så plocka in den i ett avsnitt där det händer massa andra grejer?
Jo, så kan det ju vara. Men det är mer eller mindre, alltså som Pete Holmes, han var med om så att hans... Han växte upp kristet då och gifte sig väldigt tidigt. Och sen så blev han lämnad av sin fru när han gav sig in i komikervärlden. Och det är det som serien handlar om. Sen så har de ändrat väldigt mycket. Och...
Ja, jag förstår. Men i litteraturvärlden så har man ju löst det här genom att uppfinna ordet autofiktiv. Det betyder alltså att man skriver det som är sant tills man inte tycker det är kul. Och då börjar man hitta på. Autofiktiva romaner tror jag är så här, det är nästan att de är dominerande nu för tiden. För att du behöver auto för att liksom folk ska bry sig överhuvudtaget.
Men du
behöver fiktiv för att det ska bli en bra story. Liksom.
Så om du skulle skriva en sån så skulle då huvudrollen ändå heta Uje Brandeus. Men det skulle vara påhittade stories.
Ja, men jag har...
Det är som based on a true story, ja, när man ser amerikanska tv-serier och sånt där. Eller så här, till och med ibland inspired by true events.
Exakt.
Då tar de det ännu ett steg från... Ja,
Clark Olofsson till exempel.
Den, står det inspirerat av verkliga händelser?
Nej, det är så baserat på sanningar och lögner, står det. Och den är ju jättedebatterad och folk tittar på den jättemycket för att det handlar om en verklig person.
Mm.
Och sen så har ju filmmakarna gjort vad fan de vill med hans liv liksom. Eller kanske han också. Jag har inte läst hans memoarer, men de lär ju vara också ganska Münchhausen-liknande. Mm. Men jag har ju alltid, så länge jag har varit vuxen i alla fall, läst självbiografiska serier. Och liksom, jag har läst dig, jag har läst Mats Jonsson, du började med Daniel Ahlgren, Åsa Grenvall. Alltså, hela den
90-talet. Det var en trend på 90-talet. Ja, ja. Jag började liksom slutet av 90-talet lite med självbiografi. Men det var ju också en amerikansk trend innan dess. Alltså nordamerikansk, med kanadensare och amerikaner.
Jag tycker din bok, Död kompis,
ja.
Den är ju väldigt unik. För den är ju så jävla... Alltså nästan alla självbiografiska serier är ju taffligt tecknade. Men så kommer du med en, liksom så här, en tablettask som är så här, jättesnyggt och liksom perfekt, så här, en lite japansk feeling på det. Så här. Och jag har inte läst någon sån annan bok som är så. Och det är så spännande, för då måste man liksom så här, tänka, det här har hänt på riktigt. Men de ser ut som Pac-Man, figurerna. Ja. Alltså, det blir sån jävla avstånd mellan bild och liksom socialrealism som gör att det blir en mycket intressantare bok, tycker jag. Alltså...
Ja, men tack så mycket. Nu har ju Moa Romanova kommit och gör också väldigt vältecknade självbiografiska serier.
Mm.
Jag tänker, men även serietecknaren Seth gjorde det på... Där är det också liksom mer eller mindre självbiografiska. Läste du mycket nordamerikanska självbiografiska serier också? Alltså Joe Matt och Seth och Chester Brown och
det gjorde jag.
Julie Doucet.
Harvey Picard och Dan Klaus.
Erling Kominski. Ja, Klaus, han gjorde väl inte så jättemycket självbiografiskt.
Nej, men det kändes så.
Och han var också han tecknade väldigt snyggt.
Ja, han tecknade skitsnyggt. Och Adrian Tomine tecknade också väldigt snyggt. Men det finns ju massor av nordamerikaner som jag har läst, absolut. Men jag har ändå älskat de svenska mer. För att jag känner att de här små detaljerna som man petar in för att det ska verka självbiografiskt. Det har så stor bäring på mitt liv. Jag har levt samma liv som dem ungefär.
Ja, just det.
Men det som hände, tycker jag, i seriernas värld, det var ju så här att när man hade tecknat självbiografiskt i 10 år, då kom man på att men jag kan göra de här historierna ändå utan att det måste ha hänt. Jag måste ju liksom inte gå på krogen först i 4 år och sen göra en serie om hur det är att vara alkoholist. Jag kan göra det i alla fall. Jag behöver inte säga att det är självbiografiskt, utan det får vara vanlig socialrealism liksom. Och det där plockade jag med mig lite grann och har gjort massvis med låtar i mitt band Dr. Cosmos som är självbiografiska, men de är skenbart självbiografiska. För de startar kanske i någonting som har hänt på riktigt. Och sen så pepprar jag med massa detaljer som man ska tänka, men det där kan väl ingen hitta på. Alltså, för de är för tråkiga, de här detaljerna. Liksom. Men eftersom det är tråkiga detaljer så tar folk det för...
Oj. Jag trillade en av mina plastfigurer med. Jag tror det var Yummy Mum. Nej, det var... Frankenberry.
Okej, okay. Det var någon som protesterade mot det jag sa kanske. men då, när jag kom på det, det tog ganska lång tid, när jag kom på att jag får hitta på, och jag får hitta på att det har hänt. Och, liksom så här, och jag hittade en form för hur man formulerar sig så att folk tror att det har hänt. Liksom. Mm. Som att jag sjunger om mig själv. Då, liksom, då, blev ju, då öppnade sig en port av möjligheter. Liksom. Helt plötsligt så får jag vara med om allt möjligt. Liksom. Utan att jag
kändes det som att du hade varit med om det också i ditt minne när du...
Ja, lite så.
När du skrivit det. Jag gjorde lite så i tecknade serier under en period också, under en fanzinperiod. Sen gick jag tillbaks till mer traditionellt självbiografiskt. Alltså min första serie om en turist, där var den då påhittade inslag också, som jag inte hade varit med om.
Men visst, du åkte väl runt till en massa människor och bodde hos dem?
Jag simmade sådana 20 dagar. Ja. Där hade jag gått tillbaks till att försöka göra det så självbiografiskt som möjligt. Mm. Och även Död kompis var samma sak där. Mm. Det var nog bara den första i fanzin och i den första boken där jag gjorde mer påhittade grejer. Och även i Galago gjorde jag några sådana serier där jag hittade på grejer.
Tycker inte du som jag, när du gör säkert inte, men att tricket är att det ska vara så pass tråkigt att folk tänker att det här kan ingen ha hittat på?
Det är ett väldigt bra trick. Jag har tänkt på det tricket också. Men de grejerna jag hittade på, då var det ganska, det var lite så här extremare grejer liksom. Eller så här, det var någon serie jag gjorde där jag låtsades att jag skulle sluta teckna för att jag hade blivit djupt troende. Då var jag inspirerad av rapparen Seron då, som hade lagt av och skrivit avskedsbrev när han hade blivit djupt kristen. Så gjorde jag en serie där jag låtsades då att jag hade blivit typ kristen och skulle sluta med serierna. Så det var, där kan jag inte säga att jag lade till.
Liksom, hatar gudserier eller vad?
Nej, det var hans argument för att sluta rappa var väl att han ville bli mindre egocentrisk. Och kanske med alltså, att skapa konst och kreativitet, det var ganska mycket en egocentrisk handling tyckte han på något sätt. Sen började han rappa igen med ett kristet budskap. Men
han har ju rätt. Alltså, självbiografiker i alla genrer är ju narcissister. Absolut.
Jag tror de flesta grejer, alltså att skapa konst. Det är klart att det finns kanske någon som går ner och snidar en vacker modellbåt utan att visa det för någon. Men för det mesta handlar det rätt mycket om att man vill ha uppskattningen och reaktioner på det i alla fall.
Varför ska man vara självbiografiker om man ändå inte får höra snacket efteråt? Alltså det finns ju ingen som sitter och skapar och tänker, det här ska ingen få säga. Det här,
nej, jag försökte det en gång. Jag och min kompis Finsta som är tecknare och graffitimålare. Vi gjorde ett test en gång där vi skulle rita och skriva i varsin bok. Och så skulle vi inte visa det för någon. Och sen skulle vi bränna upp boken när vi hade tecknat klart i den. Men det funkar inte. Jag fick ingen inspiration.
Alltså det kändes, och då var det ändå två. Alltså du skulle ändå visa för en.
Nej, jag skulle inte visa för honom. Vi bara kom på att vi skulle göra det projektet tillsammans. Vi bodde ihop då. Så vi gjorde det liksom varje kväll, så skulle vi sitta och teckna. Men till slut blev det bara så här, slarva. Alltså det blev jag tänkte att man kanske skulle utvecklas någonting när man kände sig så fri. Att det här kommer ingen se. Och då tänkte jag, och då kommer jag bli så fri i mitt skapande. Så jag kommer utvecklas. Men det blev tvärtom. Jag blev bara sämre. För att jag kände ingen motivation.
Jag tror att du har rätt. Jag har ju ofta tänkt så här, när man skriver scener till en film. Eller när man skriver låtar. Vilket jag för övrigt tycker är ungefär samma jobb. För det är ungefär samma längd på en filmscen och en låt. Liksom. Och man vill ha med liksom, ungefär lika mycket information om de här människorna som är med.
Men det är intressant, jag har inte tänkt på att en filmscen och en låt...
För mig är det...
ofta är det ju så här, det finns det någon sån här regel på båda att det får inte vara mycket mer än 3 minuter.
Exakt. Så att för mig var det precis samma jobb. Jag tror jag skrev 70-80 scener. Till Springa i Spring. Och det var som att jag ska 70-80 låtar. Liksom.
Fast som var inte på rim och i takt. Nej, och i melodi,
Men de måste ha ett innehåll. Så, alltså, jag tycker så här, att alla gör fel när de gör film. Mm. De sitter och tänker på en lång båge. Mm. Först ska han vara där, sen ska han vara där och sen ska han vara där. Mm. Och på vägen ska han träffa den och den. Det tycker jag är helt fel sätt att arbeta på, för att så gör man inte musik. För jag kommer från musikvärlden. Mm. Då tänker inte jag, skivan ska börja med en mjuk låt, sen ska den sluta med en lite längre, alltså, så tänker man inte. Utan man gör ju låtar. Varje låt måste vara bra. Och låtar som inte är bra, de åker ut. Så är det med scener också. Varje scen måste vara bra. De måste kunna stå på sina egna ben. Sen kan man fundera på att sätta ihop dem med någon jävla story. Men det kommer sen. För det viktiga är scenerna.
Så tänker jag när jag gör stand-up-timmar. Då är det ju så att varje skämt måste vara bra och roligt. Och sen så pusslar jag ihop dem i en ordning så att det låter som att, alltså så att de hakar i varandra. Nu pratar jag lite om mat. Nu pratar jag lite om relationer.
Exakt.
Men...
Och det är därför du är rolig, jag får säga. Nej, men alltså, att jobba med långa stories och så här, då krävs det ju så här 5 minuter av icke-skratt ibland, för att storyn måste hela tiden fram liksom.
Mm.
Men jag tycker ditt sätt är mycket roligare, att man så här, jag kommer på ett gäng vitsar, nu hittar jag på en story som binder ihop dem liksom.
Mm. Men jag tycker ändå det är lite annorlunda om man gör en lång film eller en serieroman eller en vanlig textroman, att det finns vissa transportsträckor eller planteringar. Man kanske ska försöka minimera dem eller lägga in någonting som är intressant eller roligt i dem också.
Men vet du, biopubliken fattar så jävla mycket mer än man tror. Om jag är med i en scen i min nästa film där jag sitter och pratar med dig, och nästa gång så sitter jag hos frisören i nästa scen, då behöver man inte se min promenad från dig till frisören. det fyller man i själv. Liksom.
Ja.
Så att, men många med manus, alltså, ambitioner som har gjort synopsis och bågar och sånt där, de verkar tro att liksom, så här, nej, men om man är på ett ställe och ska till ett annat ställe, då måste man liksom visa det. Det behöver man inte. Vi hade 2 timmar film när vi var färdiga med första klippningen av min film.
Mm.
I slutändan så blev det 1 timme och 12 minuter, tror jag. Vi klippte bort nästan hälften. För att det var alltså det var onödig information. Liksom.
Mm, mm. Jo, men det är väldigt mycket inom stand-up också, att man ska korta ner, ta bort alla ord som inte behövs. De tar bara tid och gör det inte roligare.
Nej.
Och så är det med ganska mycket. Men ibland det är det också vissa såna här liksom långfilmer man kan se där det är kanske en vacker, lite långsam scen.
Mm.
Alltså, nu kollar jag på det här Better Call Saul på Netflix. Där är det rätt mycket såna här långa intron där det kanske bara är en myra som kryper av en glass.
Mm.
Och det är ganska snyggt.
Det är ett sätt att ge poesi till någonting som kanske inte egentligen är poetiskt.
Men, det blev väl poetiskt då på något sätt.
Absolut, alltså. Absolut.
Mm.
Nej, men så, visst, absolut. En bra film måste innehålla ett antal scener som är så tolkningsbara eller bara vackra. Eller i brist på bättre ord, djupa. Alltså, det är ju liksom då det blir som bäst, tycker jag, när man får, dels får man serverat. Visst, absolut. Man fattar vad som händer. Men några obegripligheter måste det finnas i en film också. Några tolkningsbara. Alltså det som gör det konstnärligt. Liksom.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Har du några exempel på andra, alltså andra långfilmer som är självbiografiska?
Ja, självbiografiska finns det ju många. Och ännu fler så här biopics. Liksom.
Ja, biopics är ju en annan sak. Ja. Alltså om man gör en film om Ray Charles.
Ja.
Och Ray Charles har själv inte varit speciellt inblandad i filmen. Men i och för sig, om man tänker Straight Outta Compton-filmen, där var ju då NWA inblandade i liksom produktionen av den. Mm. Så då, men det känns ändå inte som att det är en självbiografisk film på det sättet. Men som liksom där det är, för din film skulle jag också kalla självbiografisk, även om det finns inslag som är påhittade. Mm. Men så är det i tecknade serier, och det går ju inte att göra det helt självbiografiskt.
Nej.
Och sen kan jag komma på jag tyckte att Anna Odells film Återträffen känns också som att det är en självbiografisk film.
Ja. Men svinbra för övrigt, tycker jag.
Jag tycker också att den var bra. Men sen kan jag inte komma på så många andra långfilmer som är så tydligt självbiografiska.
Nej, inte jag heller faktiskt. Jag har tänkt på det inför det här samtalet. Men jag har fan inte kommit på en enda.
Varken inom Sverige eller utomlands.
Nej.
För liksom tv-serier finns det ju, som vi nämnde innan. Om man säger liksom de Crashing, I mean Dave också, som är Little Dickies tv-serier som är, alltså de är mer eller mindre självbiografiska. De har skrivit manus och liksom huvudrollen heter samma sak i för- och efternamn.
Men jag kan tänka så här, om Woody Allen skulle levt idag, då kanske han hade hetat Woody i sina filmer. Och liksom varit lite mer noga med att påpeka att det här har hänt.
Kanske, för det, han har ju gjort det. Jag tänkte på Woody Allen också. Och i många filmer tänker man ju så här, han spelar sig själv.
Mm.
Det här känns som någonting som han förmodligen har upplevt i sitt liv. Mm. Han har säkert ändrat vissa saker och vissa namn och sådär.
Mm.
Men han kanske hade kunnat göra det också för att väcka mer intresse.
För när han verkade, alltså 30, 20, 40 år sedan, då var det ju fult att säga att det här är rätt ur mitt liv. Det här är en dagboksfilm.
Mm.
Det var ju fult.
Var det?
Ja, för att jag tror att man tänkte att så här, folk som kan hitta på, eller så romanförfattare, eller den här Selma Lagerlöf-grejen, liksom, det är det finaste som finns. Alltså människors fantasi. Och så är romaner ihopfantiserade. Men det var ju ändå en massa människor som skrev såklart autofiktiva romaner och sådär. Men det sas inte, det utsas inte.
Nej.
Idag är det tvärtom. Du måste säga att det här handlar om mig. Annars är ingen intresserad.
Just det. Jag kom på nu också Ingmar Bergman, Scener ur ett äktenskap. Alltså när man har... Nu är det inte så att huvudrollen där heter Ingmar Bergman.
Nej.
Men alltså, han har ju sagt själv efterhand, om man läser hans liksom självbiografi och sånt, så märker man att okej, det här är ju plockat ur verkligheten ganska rakt upp och ner.
Ja, men han var för highbrow för att erkänna det.
Eller för att han levde i fel tid också.
Ja.
Innan det hade... Alltså självbiografin, det slog igenom idag på 90-talet med tecknade serier.
Mm.
Och sen kom ju Knausgård senare.
Ja, det finns ju en rad. Carina Rydberg brukar man prata om.
Just det, men hette hennes karaktär hette inte Carina Rydberg. Väl, eller?
Nej, det kanske hon inte gjorde.
Är det Myggor och tigrar du tänker på? Eller vilken är det? Nej, jag blandar ihop.
Vad sa du nu?
Nej, den Myggor och tigrar. Den,
ja, just det, Maja Lundgren.
Maja Lundgren, ja.
Ja, nej, men jag tror att båda de böckerna var uttalat självbiografiska, men ja, namnsnämnande eller
men
inte.
Men så är det också Strindberg till exempel, Giftas 1 och 2, är väl mer eller mindre uttalat självbiografiska, men han heter Johan som han hette i mellannamn, tror jag.
Ja.
Så att det är inte 100%.
Men det här är sånt som ger litteraturvetare och liksom kulturvetare saker att arbeta med idag. De älskar ju det här med att sitta och leta efter liksom, ja, men det där måste vara när han gjorde det där på riktigt, fast han har gjort det i en annan form liksom, så här. Idag är den liksom, forskaren onödig, för att folk vill att det ska kännas självbiografiskt. De vill säga, jo, men det var jag och min fru som var med om det här när jag var ett jävla asshole och liksom så vidare. Folk vet att det funkar, att det säljer.
Jo, det gör det. Men sen är det intressant att veta vilka grejer som ändras. Alltså i
som kan antingen som är totala lögner. Jag menar, om man tänker i It's a good life if you don't weaken av Seth. Där handlar det om att han söker efter en gammal skämttecknare som heter Kahlo. Eller har signaturen Kahlo. Mm.
Är det sant?
Nej, det visar. Han erkände många år sedan att han hade bara hittat på den där tecknaren. Den fanns aldrig. Och de teckningarna han publicerade var Seth som hade bara tecknat i någon gammal tecknarstil.
Och Kahlo, ett jättekonstigt namn.
Men bara, han hette någon så Jack Calloway och så hade han signaturen Kahlo.
Okej. Men det är ändå så konstigt att jag skulle tänkt att liksom, det här kan han inte hitta på.
Nej. Kanske. Nej, jag trodde inte han hade hittat på det. Och sen liksom Joe Matt som var då liksom också en av de mer inflytelserikna självbiografiska serietecknarna. Jag läste någon intervju med honom också. Det slutar med att han har någon träkant med någon gammal flickvän och hennes rumskompis. Och så sa han så här, nej, det hade jag aldrig. Jag fick erbjudandet, men jag valde att inte göra det. Mm. Men jag tyckte det var så patetiskt slut på den här berättelsen. Så jag, i serien så gjorde jag det.
Mm. Mm.
Så då har jag ändå valt medvetet att skildra ett annat händelseförlopp än det som hände i verkligheten.
Det är väl lite så också att som självbiografiker så förväntas man smutsa ner sig själv maximalt. Alltså, det är mycket så här runka scener och liksom sånt där som liksom så här, och hur fan vågar du liksom?
Ja. Det kommer jag ihåg när jag läste Mats Jonsson, blev så himla imponerad av hur han vågade erkänna onani och hur liksom.
Men han är också jättebra på att framställa sig själv som inte jättesympatisk alla gånger.
Mm.
Men när hans dotter är med så är hon alltid genomsympatisk. Det finns inte en enda elak ruta om henne.
Nej, det är klart att han inte vill vara taskig mot henne. Liksom. Det förstår man ju också.
Det är ju självklart. Absolut.
Men sen inom humor så är det ofta roligare också med någon som har massa dåliga sidor.
Mm.
Alltså det är ju Seinfeld i George är jätterolig. Han hade ju inte varit rolig om han hade varit liksom en givmild storsint person.
George.
George. Nej, han har inte varit det. Han är ju rolig för att han är så han har så mycket dåliga sidor.
Ja, absolut.
Och det brukar jag återkomma till, men jag läste en bok om sitcoms, så hur man skriver sitcoms. Mm. Så där stod att i sitcoms är det lite upp- och nervända världen, för i verkligheten så uppskattar man människor som har väldigt mycket bra sidor.
Mm.
Men i sitcoms så gillar man de som har mycket dåliga sidor. Mm. Det är förmodligen då att man kan relatera själv. Man ser, så är det för mig med Larry David, att jag ser hans så kallade dåliga sidor, liksom hans sociala klumpighet och sådär. Och så tänker jag, ja, jag har också den sociala klumpigheten. Vad skönt att det inte bara är jag. Vad skönt att han är värre. Mm. Vad skönt att han ändå är rolig och älskvärd. Trots att han har de här sidorna som jag känner att jag har också.
Mm.
Så då blir det att man börjar tycka mer om honom på grund av det.
Men jag är ingen komikerkännare eller komedikännare. Sådär. Men är det inte så att man väljer lite grann om man skämtar om sig själv eller om man skämtar om andra?
Så... Du menar som... I ett skämt eller menar du som helhet?
Nej, som helhet. Att man har en aura... Som till exempel Johan Glans, att skämta om sig själv.
Mm-hmm. Det har jag inte tänkt.
Att det liksom blir huvudnumret. Eller om man liksom, skämtar om andra. Och då kanske både sparkar uppåt och neråt. Det är roligare att sparka neråt för övrigt. Men...
Har du något exempel på någon komiker som framförallt skämtar om andra? Mm. Alltså jag tänker så här, Magnus Betnér gör väl lite både och. Att han skämtar mycket om andra.
Mm.
Men han skämtar ju rätt mycket om sig själv också.
Mm.
Ja, jag vet inte. Alltså det är många som använder sig själv inom stand-up.
Mm.
Sen är det vissa som mer kör one-liners som är som roliga historier.
Mm.
Där det inte spelar så stor roll. Alltså så här, om man tänker Rodney Dangerfield. Han säger så här... I went to a fight and a hockey game broke out. Och han går på boxning. Då tänker man att det här har ju inte hänt, men det är ett roligt skämt.
Mm.
Och man bryr sig inte om det. Så, nej, det här är ju bara en absurd och rolig historia. Mm. Liksom. Eller en vits. Men, men jag tänkte på det med just Larry David, att i hans tv-serie så heter han Larry David, men sen har han gjort två långfilmer. då har han valt att de inte är självbiografiska. Det är Clear History och Sour Grapes.
Okay.
Han behärskar inte riktigt långfilmsformatet, känner jag.
Mm.
Men jag undrar varför...
Känns de bara som en långa Larry David-avsnitt? Liksom, eller?
Nej, det gör de inte.
Ja, okay.
De
är dåliga bara.
Ja, det är inte så bara. Eller det finns ju mycket att säga om varför de är dåliga. Men, uh-huh. men Sour Grapes är sämre än Clear History. Clear History är ganska mycket som ett Curb-avsnitt, fast huvudrollen, han har klätt ut sig lite och heter någonting annat.
Mm,
men han behärskar ju mest den här formen med liksom lite kortare setup, punchline och igenkänningshumor, ja. Kanske.
Jag tycker att det här med komedi och humor, så här, det är ju det är kul. Men alltså, jag skulle aldrig komma på tanken att kalla mig för komiker.
Men
jag vet att många skrattar åt mig. När jag
har stått... Dina texter och sånt har ju alltid varit humoristiska.
Ja, en del. Eller,
mycket,
ja,
av det, ja.
Mycket av det. Men jag tycker liksom att...
Och du hade ju ett inslag i... jag såg i pjäsen också, Springer i Spring, ja. För länge sedan. Både i pjäsen och i filmen så finns det då att på din bucket list finns det då att testa stand-up. Och du gör det i filmen och pjäsen.
Mm. Mm.
Men är det så, har du haft såna tankar?
Ja, tankarna har jag haft. Men det som stoppar mig är att om jag säger att nu ska jag vara rolig, kommer inte en jävla skatte, för så rolig är jag inte. Men om jag säger att så här, nej, men det här är inte roligt, och sen är man en rolig smyg, då kan man ju riva huset. Alltså, det är så här, Dramaten, publikens take på humor är ofta så här, någonting skittråkigt, någon grekisk tragedi så, i 3 timmar. Och sen så säger någon bajskorv, och de bara åh, så dråpligt! Liksom. Mm. Så att man måste ju veta vilket mode man är, rummet är i. Liksom.
Jo, så är det ju. Alltså, så här, det är, om någon håller tal på ett bröllop och lägger in något komiskt inslag där, då skrattar ju folk mycket mer än om någon säger så här, nu ska jag köra en liten stand-up show här.
Verkligen så.
Men sen samtidigt så är det...
Jag kan säga att jag har pratat på jättemånga bröllop, och jag har rivit huset varenda gång. Men jag skulle aldrig liksom inbilla mig att det samma sak skulle gälla på liksom...
Nej, det är det ju inte. Man måste ju vara roligare på en stand-up-klubb. Mm. Men sen samtidigt så det finns ju uppenbarligen komiker som lyckas vara roliga även på stand-up-klubbar.
Ja.
Och får skratta.
Ja.
Det är bara att det är lite svårare, för att där har publiken lite högre krav. Men det betyder ju också...
Men jag var på den här Lund stand-up comedy-festivalen en gång.
Mm.
Och gjorde min föreställning.
Ja.
Och då kände jag lite grann i rummet så här, nej, det är inte så roligt som ni tror. Förlåt, liksom. Det kanske skulle stått i programmet att det här är halvroligt, för det är vad det är. Men när man då går på Lunds Comedy Festival så förväntar man sig ju roliga saker hela tiden.
Ja, ja.
Och så kom jag då med min halvroliga grej.
Mm.
Och det flög inte riktigt där, känner jag.
Nej.
Sen så var vi där några dagar och så såg jag massvis med komiker. Och jag vred mig av skratt till de sämsta. Det är alltid så roligt att höra dåliga komiker.
Ja, till en början är det det. Jag älskade också, jag var på Västerås Comedy Festival med en komiker då som heter Anders Selin, som hade kört lite längre än vad jag. Och så hade de en tävling som heter så här, Västerås roligaste. Och så, jag måste kolla på det. Då sa han, nej, det kommer inte vara bra. Så här, men jag älskar att se dåliga skämt.
Mm.
Det märks att du är ny i branschen, Simon. Mm. Det kommer du tröttna på.
Mm.
Nu har jag nog tröttnat. Ifall det är någon som är riktigt, riktigt sopig, tycker jag fortfarande är roligt.
Jag tycker så här, sopighet i kombination med liksom... vad som man kallar det för, respektlöshet.
Ja.
Det är det allra roligaste.
Ja,
alltså, när de verkligen angriper, de pratar om liksom folkgrupper, eller liksom, så här, grova skämt, framfört med ingen som helst timing. Det tycker jag är väldigt roligt.
Ja, det är dubbelt negativt och positivt, matematiken.
Exakt.
Men håller du på med... mer film? Alltså så här, när var det ni klara med springfilmen?
Årtal, men kanske 2020 tror jag att den visades på filmfestivalen i Göteborg på januari. Sen blev det lockdown och stängda biografer i ett år. Och sen så hade vi prempa i december 2020 och spelade då, vi låg på biotoppen, vi låg etta på biotoppen i flera månader, för vi var den enda film som liksom kördes. Och vi hade ju fulla salonger över hela Sverige, 8 personer åt gången fick se filmen.
Just det.
Så det var ändå lite roligt så här efteråt. Men det är klart att det var tråkigt att, ja. Men sen visades den på tv i mars 2021, tror jag.
Ja, så då är den ganska färsk ändå. Alltså i filmsammanhang.
Jo då.
Men har du börjat jobba på någon ny film?
Ja, men det som har hänt är att jag har fått lite så här propåer.
Förfrågningar alltså.
Ja, precis.
Ja.
Förlåt.
Nej,
jag vet inte vilken publik som...
Nej, jag tänkte förtydliga för de dummaste lyssnarna.
Nej, men så att jag har lite olika jobb nu helt enkelt som jag sitter och pular med. Som är i manusvärlden.
Okej. Men då är det att du skriver åt andra, eller på uppdrag så här.
Precis. Och sen så har jag också egna projekt såklart. Så att jag tänker väl att skriva för teater eller film kan bli min grej kanske. Nu när jag är sämre på att spela piano.
Men skriva är inte svårt. Alltså rent fysiskt.
Ja, det kan vara det faktiskt. Men nu har jag hittat en bra medicin som gör att det går fortare.
Men intressant. Jag gissar att du inte kan, vill eller får prata om de här nya projekten.
Nej, så är det faktiskt.
Det brukar vara så jag tyckte
att det är lite löjligt, men nu har jag nog förstått vad det handlar om. Det handlar ju liksom om att inte lägga extra press på sig. Och, liksom, ja. Och tar det 5 år och göra det här manuset så kommer jag att spy på den frågan till slut.
Ja, verkligen. Man tycker det är lite pinsamt att ha pratat om någonting som inte blir av. Och så är det ju rätt mycket när... Speciellt i film, eftersom det ofta är väldigt dyrt, så är det väldigt svårt att få igenom sina idéer och så.
Precis.
Men för dig var det inte så jättesvårt, eller?
Nej, jag hade någon sorts jävla märklig räkmacka, för att jag hade ju kört föreställningen i flera år. Och alla i liksom branschen hade ju sett eller hört talas om den här föreställningen. Och sen när Henrik Schyffert kom med på tåget, han tyckte om föreställningen.
Var det han som föreslår då? Eller vem var det som sa, ska vi göra en film av det här?
The full story, det är så här. Jag blev kontaktad av ett filmbolag för kanske 10 år sedan. Som hade hört mina sångtexter och de tyckte att jag skulle testa att skriva ett filmmanus. Och då sa jag, ja absolut, det kan jag göra. Och sen så stod det på min göra-lista i 5-6 år.
Att jag har ett filmmanus?
Ja, utan att jag gjorde ett skit liksom. Och jag har förstått så här efteråt att den killen, Lars Blomgren, som var chef för filmbolaget Filmlans, det var han som bad mig. Han liksom satt på möten i 5 år och liksom sa... Ja, men OJ-grejen, den kommer nog snart. Och så har vi OJ-grejen, alltså när man ska gå igenom årets projekt så här. Och så har vi OJ-grejen här, liksom så här. Så att den dog aldrig hos honom.
Nej.
Och inte hos mig heller, fast jag tänkte att, ja. Och så skrev jag något förslag och så kände jag att det här var inte så kul eller intressant. Så här. Men sen hände liksom det här med min diagnos och min föreställning. Och då kändes det ganska självklart att så, gå tillbaka till Filmlans och Lasse och säga... Nu har jag en jättestark story. Det känns jättekonstigt att inte göra en film om den. Och så gjorde vi det.
Ja.
Svår.
Hur känner du nu? Alltså för det är ju också... där hade du liksom en stark premiss. Det här med diagnosen och sådär. Men hur känner du nu när, om du ska göra liksom... Inte en uppföljare men ett nytt projekt?
Om man ska göra en uppföljare, vilket jag kanske absolut gör, så måste ju både jag och alla andra förstå från början att den kommer att bli lite sämre. För så är det med uppföljare. Om man har haft en stark story, och nu har jag inte det. Vad ska jag lägga in? Ska jag bli ännu sjukare? Ska jag bli uteliggare? Nej, men då tappar vi liksom den här vardagskontakten. Liksom. Jag ska åka till Mallorca för min familj.
Kanske en prequel som handlar om när du började med musiken och den världen och sånt där.
Eller lilla Ujespring.
Ja.
Bara med barn. Det får bli det eller Uje åker till Mallorca. Eller fjällen.
Jo, men Sällskapsresan 1 vill man ju gärna se en ny version. Eller Sällskapsresan 2 också för den delen. Men det, jag tycker det ändå är konstigt det här med att... alltså det finns ju säkert självbiografisk film som vi har missat. Vi har ju inte... Ingen av oss har järnkoll på amerikansk eller utländsk film.
Nej, verkligen
inte. Det finns ju säkert massa franska novellfilmer som är självbiografiska som man helt har... Ni får gärna skriva i arkivsamtal efter snackgruppen på Facebook om det här.
Men menar du med självbiografisk att det ska vara den faktiska personen ska vara med i filmen?
Nej, jag tycker inte det behövs.
Nej.
Alltså, jag skulle nog säga att
Men vad, det där själv, vad kommer in då? Alltså, annars blir det bara biografiskt.
Ja, men låt oss säga att du har en självbiografisk serie.
Mm.
Där behöver du inte ha foton av dig själv. Utan det är ju en symbol för dig själv. Liksom. Mm. En teckning av dig själv. Mm. På samma sätt så skulle man ju kunna... Alltså, om låt oss säga att...
Men ska självet regissera eller bara skriva manus? Eller vad?
Ja, alltså jag tänker att man har lite olika regler för... Alltså det här självbiografisk film är ju inget etablerat begrepp.
Nej.
Men om jag skulle... om jag skulle etablera begreppet så skulle jag säga så här. Först och främst så måste eller en av personerna i filmen heta samma för- och efternamn som någon som har varit med och gjort filmen.
Det här är Dogma 2022.
Helst då den som har skrivit manuset skulle jag säga. Sen tycker jag det är en fördel om personen spelar sig själv. Men det är inte nödvändigt.
Okay.
Sen tycker jag att det ska vara ge intrycket av att ha hänt på riktigt.
Mm.
Det ska inte vara cowboyar i rymden. Även om det rent teoretiskt skulle kunna gå att ordna.
Ja.
Det finns, om, låt oss säga att någon som har varit i rymden har haft en cowboyhatt. Och... Nej, men jag menar, det ska ändå vara... Alltså så här, nu är det ju så att om jag ser din film så tolkar jag det som en självbiografisk film även ifall inte allting var sant i den. Mm.
Vi la in en textruta i början av filmen, jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det stod, Uje och hans familj spelar sig själva, står det.
Mm.
Och det gjorde vi för att vi märkte att fokusgruppen... Som, vi visar den för små fokusgrupper.
Mm.
De hade alltid samma fråga.
Mm.
Alltid samma fråga. Var det där Uje och hans familj på riktigt?
Mm, mm.
För att folk vill liksom veta premissen. För att liksom kunna se på någonting.
Mm.
Jag tycker det är... Jag är så här, jag gillar information. Jag,
ja.
jag överinformerar gärna. Och då tänker jag att... Det här, jag öppnar min föreställning med att säga... Jag heter Uje Brandelius, jag är musiker. Mm. För att alla ska känna att det här är sant och det är min berättelse. Och vi öppnar filmen med att säga familjen är med, de är sig själva. För att jag vill inte att folk ska sitta och fundera över
om det är så. Men samtidigt så vill man... skulle jag vilja ändå att liksom allting ska stå för sig själv. Att man ska kunna tycka det är bra även ifall man inte...
Men då undrar jag vad du menar med för sig själv. Jag menar, ska det funka utan ljud också? Eller ska det funka på en jätteliten mobil skärm?
Nej, men jag menar nästan så mer att kanske om jag skickar filmen till en japansk filmfestival.
Mm.
Och de bara ser en film om...
Lustigt att du säger det, för imorgon så ska min film visas på en japansk filmfestival.
Ja. Nej, men och där kanske de japanerna inte bryr sig om vem... Alltså de ser en film, det är en film som handlar om en kille som får Parkinsons sjukdom och så lite grejer kring det. De kan inte bry sig om det är en sann historia eller inte.
Det kanske de inte gör.
För att folk som bor i Sverige har ju hört, kanske känner till det, kanske känner till den här storyn, kanske vet att det bygger på en sann historia.
Mm.
Och även ifall... Alltså jag såg någon... Jag vet inte om det var japansk eller koreansk film för ett tag sedan som handlade om några barn som blev alltså deras mamma stängde in dem i en lägenhet. Mm. Känner du till den här?
Det är inte Parasit från Korea?
Nej, det var innan dess. Men då fick jag höra att den byggde på en sann historia.
Mm.
Och då tyckte jag att det var intressant. I och för sig, det förhöjde lite även om jag inte hade hört talas om det fallet innan.
Mm.
Men så läste jag på lite om det på Wikipedia. Och då hade de ändrat ganska mycket.
Mm, mm.
Det var liksom... Jag tror fan de hade gjort det mindre mörkt.
Mm.
Det var någon sån att det var någon... de hade dödat någon också i verkligheten. Men i filmen så hade de valt att inte göra det för att fokusera på andra grejer. Det är det jag menar. Att, alltså så att även om du... Även om då folk ser filmen och inte vet att det är baserat på en sann historia eller kanske inte bryr sig, så tycker jag det den ska stå för sig. Alltså så här, då ska det kunna vara bra i alla fall.
det håller jag med om. Men jag tror man måste skilja på att veta att det är killen i filmen som har skrivit brevet.
Bullenbrev, filmanspelningen. Ja.
Och sen så, alltså det kan man veta och det förhöjer såklart upplevelsen, tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Men att veta att vem jag är, att mitt kändisskap på något sätt skulle ligga till grund för upplevelsen av filmen, så kan det vara i Sverige, absolut. Men jag vet att vi skickade filmen till Spanien. Det var några spanjorer som vi hade hört talas om den här filmen. Det skulle vara så jävla bra. Kan man få se den? Och så var det så att prata om distribution i Spanien och så. Ja. Och de bara ringde tillbaka 5 sekunder senare. Det här var ju värdelöst.
Fantastiskt.
Det här fattar spanjorer ingenting av. Så jag har funderat lite grann på vad fan beror på att den är så svensk. Att den känns så svensk. Och det ena kan ju vara att jag är en lite grann känd figur i Sverige. Men jag tror också att det är någonting i tonen i filmen. Och liksom skämten. Det är referenser som flyger över huvudet på varenda spanjor. Liksom. Som man då som svensk känner sig lite mer. Det här är min film. Det här är en svensk film. Liksom.
Ja, men det är ju det. Alltså, jag tror det var Picassos äventyr. Den Hasse och Tage-filmen då, som de ville lansera i Europa. Men den funkade inte någon annanstans.
Nej, jag kan fatta det. Om man inte vet vilka Hasse och Tage är, så är det en lång rad av...
Den handlar ändå om Picasso liksom. Och språket är ju så här, någon slags Eurolingo, att det har inget... Men det var tydligen... Det var väl också som Bob Hund blev ju enorma, gigantiska i Sverige. Men när de försökte så här Bergman Rock på engelska, så verkade det inte alls bli så populärt utomlands på samma sätt.
Samma story med Kent. Och 100 andra band.
Ja.
Det är ganska vanligt att folk så här börjar på svenska, kommer på att fan, pengar vore grymt. Eller turnera i Kanada vore grymt. Och så gör de skiva på engelska som ingen bryr sig om. Och sen går de tillbaka och gör grejer på svenska.
Ja, det har ju hänt 100-tals gånger. Roxette lyckades ju efter ett tag.
Precis. Ja, men det andra jag vill säga om film och internationellt och sådär, det är att jag fattade inte förrän jag satt i liksom Kiev på en filmfestival och såg den tillsammans med 100 personer som skrattade på exakt samma ställen där svenskar skrattade.
Okej, så den funkar i Kiev
och grät på
men inte Spanien.
Nej, men alltså jag tror att de här Spanien-människorna kanske inte var representativa, men det jag fattade då till fullo, det var liksom att nu förstår jag varför film är en sån internationell konstart. Du bara slänger på ett par textremsor så är folk där. Så är det ju inte med musik till exempel. Alltså, ukrainsk musik går ju oss över huvudet liksom, för att vi förstår inte texterna. Liksom.
Ja, men förr i tiden gjorde de ju väldigt mycket översättningar. Alltså så här, när det kom en hit i USA.
Absolut. Alltså,
Itsy bitsy genie weenie yellow polka dot bikini. Då kom det ju en översättning med en svensk text och svensk sångerska.
Ofta av Peter Himmelstrand.
Det var säkert. Det fanns väl ett gäng där som var inte Stickan Andersson också ska jag mycket svenska texter.
Men sånt görs ju inte längre.
Nej, det gör ju inte det, men då funkade det ju det.
Jo, men vänta nu. Gjorde inte Molly någon Molly Sandén gjorde någon låt. Nu är jag på djupt vatten här, hjälp mig. Som var ganska ny låt. Hon gjorde en Ed Sheeran låt. I'm too sexy, vad fan heter den?
I'm too sexy med Right Said Fred.
Nej, vet du vad? Nu stoppar jag här. För att annars så kommer jag framstå som en så jävla stofil. Vilket jag är. Men jag kommer inte ihåg. Jag får googla sen.
Nej, men så det går ju att göra. Om man bara, alltså så är det med litteratur också. Det går ju att översätta. Mm. Och tecknade serier och film. Det går väl med allt egentligen.
Ja, fast jag har ju varit med. Jag kanske utgår från mig själv. Jag har sjungit svensk musik på svenska i liksom 30 år. Och ingen jävel utanför Norden har brytt sig liksom, såklart. Ja, det är inte helt sant, för jag gjorde faktiskt en skiva på engelska och då fick jag turnera i USA, men det var liksom en quirky sak som var mest på skämt, om man ska vara ärlig. Men för mig är det så här: ja, de förstår mig. Ja, de förstår min humor och liksom så här, ja, hurra, jag får vara utomlands och träffa människor på riktigt liksom. Så.
Det är väl bra.
Jättebra för mig.
Ja. Nej, men Jag tror att alla som lyssnar på det här vet att jag håller på och ska göra en självbiografisk film också. Jag har gjort det här Mina problem tv-serien som är självbiografiskt lite mer på samma sätt som kanske Curb och Crashing och de tv-serierna vi nämnde innan.
Har jag sagt att jag tycker att den är jättebra?
Det minns jag inte, men
nej, jag tycker den tv-serien är jättebra.
Ja, men tack så jättemycket.
Verkligen.
Och där tycker jag nästan är konstigt att, för du berättade att du ofta får frågan är det de som spelar sig själva? Är det du som är han? Och får du också frågan, är det här sant? Eller är det...
Ja.
För jag tycker jag får den frågan ganska sällan. Det är många som säger så här, jag tycker mina problem är jätteroliga.
Mm.
Men det är ganska få som frågar så här, hur mycket av det är sant?
Hur mycket av det är sant då?
Är du nyfiken på det? Eller bara ställer du?
Ja, men jag är nyfiken på det.
Men det är ganska mycket faktiskt.
Mm.
Alltså nästan allting har en utgångspunkt från självbiografi.
Mm.
Men sen har jag liksom twistat till det på sina ställen. Men det är ingenting som jag liksom, alltså ingen av storylinjerna som jag helt hittat på från grunden.
Så Peter Wahlbeck är lite rasist?
Alltså Peter Wahlbeck-avsnittet är nog det som ligger närmast verkligheten av alla. Vi åkte ju på turné tillsammans.
Uh-huh.
Och de flesta replikerna, alltså jag skulle säga 90% av alla replikerna som han säger är repliker som jag minns att han har sagt tidigare, som jag bara skrivit ner då när jag skrev manuset, så får han säga dem igen.
Mm.
Plus att han upprepar dem.
Jag känner inte honom, men han är ju lite som den här som du pratade om, arketypen i en komediserie, den som har sämst moral liksom,
ja, ja.
Och som man gillar bäst.
Liksom. Jo, det blev ju så. Han blev ju väldigt rolig då för att han har så mycket dåliga sidor och åsikter.
Och levererar dem så här som att han inte förstod att någon skulle ta illa upp.
Liksom. Ja. Men sån är han ju rätt mycket i verkligheten också. Ja. Har du träffat honom i verkligheten?
Ja, jag har träffat honom.
Mm. Mm. Då vet du att han är sån.
Jag har fått en utskällning av honom också. Vi var på en någonting på någon scen. Jag tror det var en poesifestival. Och vi hade ett nyfött barn. Och det nyfödda barnet var backstage och liksom skrek det hela tiden.
Mm.
Så att, och det tyckte han var jävligt jobbigt. Hur fan kan jag ta med ett barn hit? Ja, men vad skulle vi göra? Liksom, vi var båda två med. Både jag och barnets mamma var med i bandet. Liksom, och vi fick ingen barnvakt. Bla, bla.
Vi får skaffa barnvakt!
Precis.
Skräka nu.
Ja, det kan ha mycket, mycket, mycket väl ha gjort.
Ja. Ja, vill du vara med och prata lite i det Patreon-exklusiva delen av arkivsamtal också?
Ja, vad sa du? Den?
Den Patreon-exklusiva delen. Känner du till det fenomenet?
Nej.
Det är den nya ekonomin, den nya underhållningsbranschen.
Okej.
Okay. Då är det så att det här får vem som helst lyssna på gratis. Men sen om man donerar en valfri slant på patreon.com/arkivsamtal,
okay,
då får man tillgång till massa exklusiv bonusmaterial.
Men då kan jag berätta om alla mina älskare och hur de brukade ta på mig.
Mm. Jag tror det hade lockat mer till lyssning om du sagt älskarinnor. Nu tänker folk, okej, det var en... Det var, vad heter hon? Kerstin Thorvall som skrev
det. Ja, just det.
Ja, du får berätta om alla dina älskarinnor och hur de tog på dig. Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns ungefär 100 bonusavsnitt som ni får tillgång till, så det blir mycket skoj för valfri slant. Glöm inte att också följa mig på sociala medier, som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. I det här avsnittet pratar vi mest om film, men Uje är kanske framförallt känd som musiker. Han tipsade mig också om sin biologiska son som gör musik, och jag gillade väldigt mycket. Juno R13 kallar han sig som artist, och det är svensk hiphop av den nyare skolan. Det är imponerande flow, det är starka punchlines och det är mycket filmreferenser. Så kolla in Juno R13 på Spotify om ni är nyfikna på det. Ja, men då tackar vi dig för att du medverkar i det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Uje Brandelius.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.